foten skulle upptäcka honom. Han varken stampade eller harklade sig som det var brukligt, utan gick rakt fram till fogdens dörr. Han bankade med ett par kraftiga slag med knytnävar. Stig in! Fogdens röst var inte avvisande, men då han inte höjde blicken för att se på Jean stannade denne tveksam på tröskeln. Han visste inte hur han skulle bära sig åt. Själv hängde fogden över en pulpet med näsan djupt över en stor bok försedd med tunga skinnpärmar. Hans hår var lockigt och räckte ända ner till axlarna. På huvudet hade han en bredbrättad och högkullig svart hatt. En stor vit krage låg utbredd över den mjuka jackan och över axlarna hade han en slängkappa löst draperad. Bredvid honom stod en mager karl klädd i slitna svarta kläder. Det var skrivaren. Nervöst bytte han fot gång på gång. Nå, morrade fogden med adress till skrivaren. Är det en femma eller en åtta? Vi kan inte tolerera att det slarvas med uppgifterna. Har Kristoff gjort sina sysslor eller inte? Har du bokfört 5 eller 8 dagsverken? Skrivaren bytte fot. Hans blick irrade ynkligt över rummet. En kort stund stannade en oseende på Jean som stod där med hatten i hand. Genast flyttade Jean tyngdpunkten från ena foten till den andra. Utan att han visste hur det gått till hade skrivarens osäkerhet smittat honom själv. Den föll över honom som ett spann vatten. Han fullkomligt dröp av den. Han såg redan ner i golvet och fogdens irriterande röst snittade den tryckande tystnaden. Men så stäng dörren, Karl. Jean ryckte till som för en örfil. Förvirrat såg han upp, men fogdens näsa hängde åter över boken. Jean vågade inte fråga på vilken sida om dörren han själv skulle vara då han stängt den. Innan han beslutat sig röt fogden. 5 eller 8? Skrivaren sjönk ihop. Fina svettdroppar blänkte under det tunna hårfästet. Tungan for över läpparna innan han svarade. 5, sa han, men han darrade på rösten. Varför påstår Kristoff att han gjort alla 8? Han misstar sig, monsieur. Siffran är en 5. Fogden slog igen de tunga läderpärmarna. Sen rätade han på sig och log. Leendet infattade också Jean som rent av kände sig bättre till mods. Fogden såg likgiltigt på skrivaren som tryckte boken under armen och gjorde sig beredd att gå. Då så, avgjort alltså, sa fogden. Jag tar itu med Kristoffer att han ljugit. Han ska lära sig han. Försöka lura slottsären på dagsverken. Jean flyttade sig undan från dörrhålet när skrivaren slank ut i rummet med kurande axlar. Han kände av taggen från det tidigare besöket. Den kliade och stack trots hans likgiltiga uppsyn. Han ville säga det alla i byn visste och säkerligen fogden också. Skrivarens syn hade blivit allt sämre de sista åren. Men han vågade inte äventyra något med oförsiktiga ord. Inte nu när han hade ett arbete inom räckhåll. Istället sa han, ni skickade bud efter mig. Fogden nickade. Han stod kvar bakom pulpeten. Nu tog han ett stadigt tag med händerna i dess kanter och hävde huvudet framåt medan han stint stirrade på Jean under hattbrättet. Det är riktigt, sa han. Det är riktigt. Så blev det tyst. Alldeles för tyst. Redan efter ett enda ögonblick ville Jean bryta tystnaden, men han tordes inte. Ännu lite senare var han nästan färdig att skrika. Han tvingade sig själv att tiga. Djupt inom sig visste han att det var fogden som skulle förklara sig. Men istället tog denne fram en mässingsklocka på skaft. Han höll upp den i luften en liten stund innan han ringde med den. Tyckte du om ljudet? Frågade han. Jean visste inte vad han skulle svara. Han blev inte klok på tonfallet i frågan. Lät inte lite hånfullt? För säkerhets skull log han så vänligt han kunde och sa: ni skickade bud efter mig, monsieur. Nu är jag här. Fogden skrattade till och höll upp klockan i luften igen. Sen ringde han och log brett. Leendet var inte av det slag som var avsett att värma. Och nu skickar jag bud efter flera, fast med klockan denna gång. De hörde en innerdörr öppnas till förstugan, sen steg där ute. Och så vidare. Här är det kapitlet då Jean, jag kan inte läsa hela, då Jean fängslas. Och han inser att han hamnar också i en situation då han tvingas att fly, kan man säga. Och han flyr och familjen blir kvar. Och det tar en del år innan de så småningom återförenas. Man tror att pappan är död. Jag ska väl inte berätta, om det är någon som tänker läsa den här boken, vad som händer. Men så mycket kan jag i alla fall säga, att familjen återförenas och den boken, Smältdegen, slutar med att man befinner sig utanför Sveriges östkust. Däremot så ska jag läsa ett litet stycke till ur den här boken, och det är det stycke som boken har fått sitt namn efter, Smältdegen. Om jag hittar det. Och det ska jag väl göra, tycker jag. Där har vi det. Ytterligare ett par år levde Jean, Pierre och Colas. Colas, det är en lillebror till Pierre, i det lånade huset på krönet av sluttningen. Det var ett hårt och stressamt liv där både kyla och hunger ständigt högg dem i bakhaserna. Föga anar de att över huvudena på dem pågick ett annat skeende i Europa, där folk och länder blev brickor i ett maktspel om koppar och järn. I detta maktspel, smältdegel, lades beståndsdelarna pengar, makt och arbete. För att få den rätta smältan tillsattes mänsklig fåfänga, jordisk fattigdom, förtryck, sorg, förtvivlan, aningslöshet och glädje. Lyft blicken från historieböckernas sidor och sen ner i degens botten. Det fasta tillståndet av stolta kungar, uppoffrande dugliga bergsmän och kloka oegennyttiga statsmän övergår till flytande form. De ler inte längre milt och beskyddande mot oss från degens botten. De kryper när smältan kyls. Det är bra. Då är det ett riktigt gjutjärnsämne, men än bara en färska. Lyft upp färsksmältan med tången då den är fast nog. Lägg det glödande järnet på stedet och banka ur slaggämnena. Gör gång på gång för att få rent järn. Låt hammaren forma den. Lys hur slagen ekar till gripbara drömmar. Se hur Jean, hennes söner Pierre och lille Colas en dag i år 1620 får meddelandet att ge sig av till monsieur Birourad i staden Sedan. Hör budbärarens röst och han hälsar att de har pengar att hämta på värvarens kontor. Känn hur lukten av hans häst kittlar näsborrarna. Så ivrig Jeanne är, så fort hon går. Lilla Colas har svårt att hänga med, men Pierre hjälper honom. De hinner fram till vägen i tid till diligensen innan molnen släpper ner sin störtflod av regn. På natten rullar ekipaget in i staden Sedan. Nära hyrstallet ligger värdshuset. Med sina söner skyndar Jean dit över de regnslippriga kullerstensgatorna. Vid värdshusdörren står hon. Jean slår med portklappen. Hon verkar blyg, tafatt. De kan inte skydda sig mot det strilande regnet. De är mycket blöta. Colas gömmer sig bakom Jeans kjola. Pierre försöker verka nonchalant när han ser sig omkring. Nu slår Jean med portklappen igen. Och så vidare. Ja. När jag hade gjort den här boken så insåg jag att jag skulle göra tre böcker. Jag har hittills gjort två. Nummer tre har jag inte skrivit än. Jag håller på med en annan bok nu och ska göra en bok till emellan. Men sen är det meningen att jag ska göra... I alla fall är det så tänkt. Och material har jag. En tredje bok, så det ska bli tre böcker, är tanken. När det handlar om järnporten så hamnar vi här uppe. I den här delen utav Sverige. Och idag har man frågat mig några gånger om jag möjligen hade Lövsta i tankarna när jag skrev den här boken. Och då får jag erkänna att det hade jag. Jag försökte ju kamouflera det lite grann och så tog jag och smält ihop Lövsta och Harg faktiskt. Men folk känner tydligen igen grindar och lite såna där saker. Familjen Chimé är i Sverige nu. Och den här mannen Kristoff som blixtrade förbi där inne hos fogden nere i norra Frankrike. Han är också i Sverige. Han är kolare. Och han var, vad ska man säga, väldigt frihetstörstande redan i Vallonien. Det är man här i Sverige också. Och man kan säga att Kristoff och hans bror, de klarar av att utnyttja det här systemet utan att låta sig korrumperas. Man känner att de kommer att lyckas. Det har gått väldigt bra för familjen Chimé, men sen får pappan tuberkulos. Och de här vallonsamhällena, som ni vet, de var uppbyggda som en hierarki. Och de som stod allra högst i arbetshierarki var mästersmederna. Och det fanns ju gamla seder kvar som de äldre här kanske kan komma ihåg redan. Nu att midsommar till exempel så var det bara mästersmedna som fick gå fram till trappan och få se en borre utav baronen. Två dansbanor fick jag höra idag och så vidare. Det var massor med skillnader och man höll alltså det här systemet gående genom skillnader. Skulle man kunna säga. För det handlar naturligtvis om utsugning. Det var inte människorna på bruket som fick det så särskilt mycket bättre. För så fort någonting hände, som till exempel tuberkulos, så tog man naturligtvis hand om änkan på ett någorlunda rimligt sätt. Men man förlorade sin plats i hierarkin. Man rasade ner. Man blev ett socialfall, eller vad ska vi kalla det för idag. Det här motverkade man ju så gott man kunde genom att gifta sig emellan mästerfamiljerna. Så att man kunde behålla sin plats i hierarkin. Och det var väldigt viktigt med döttrarna också. När jag var på Lövsta fick jag en jättefin guidning. Eller jag har varit på Lövsta många gånger, men när jag var här en gång för en del år sedan innan jag skrev Järnporten, när jag höll på att skriva Järnporten, så var jag här med vallonforskaren Bernt Doan. Och då fick jag en väldigt fin guidning och han har ju namn och sånt där i huvudet och han kunde liksom se hur de olika namnen hade hoppat i mellanbruken just för att behålla den här hierarkin. Han har till och med vaskat fram att han och jag var släkt på långt håll. Ja, jag tänkte att jag skulle leta reda på ett avsnitt i Järnporten. Det avsnittet som kommer att publiceras i den här landskapsboken om Uppland. Men jag är inte så där jätteduktig på att hitta tydligen. Och det här ska man naturligtvis förbereda, men det hade jag inte en tanke på att man... Att jag ska stoppa in papper, för så här ska man ju inte sitta, det vet ju alla. Utan jag. Lite med varandra och sånt där. Ja, jag vet att kapitlet ska finnas. Det är alltså spårlöst försvunnet. Märkligt det här. Ja, så kan man se det. Det var, där har vi förklaringen. Vi kanske får hoppa över det här då. Ja, just det. Där har vi hela förklaringen. Ja, det är alltså spårlöst försvunnet. Ger ni mig en minut till att jag börjar svettas av nervositet. Ja, jag reser lite här då. Nej, här är det. Här, jag hittar det. I början av december följde rikligt med snö. När den sista milan brunnit ut kunde Eriks far köra kolet till bruket. För varje vända höll han triumferande upp kolstickan för Erik och visade nya sträckor. Nu får vi snart lön för mödan, sa han. Nu kan mor fylla visthusboden med det som fattas. Men Erik fick hålla sig i skogen och vakta kollagret så länge det fanns kol kvar där. Men när den sista lasten låg i ryssan och den sista vändan skulle gå fick han följa med. Släden gled mjukt och snabbt i de uppkörda medspåren. Då och då gungade ekipaget till och kolet klirrade sprött då bitarna slog mot varandra. Det var som den vackraste musik och gjorde dem livligare och uppsluppnare till mots. Det var en ren fröjd att köra genom tullen, få lasset genomstucket med kolslana. Ingen granris låg under koltäcket. Här var det prima vara rakt igenom. De fick sitt sträck på kolstickan och kunde lasta av allt i kolmagasinet. På väg till inspektorn var det nästan som om de dansade fram. Glömda var nu alla de dagar och nätter när de med svidande ögon vaktat milorna. Stolta och nöjda stod de inför bruksherrens uppsyningsman och väntade på sin belöning. Men någon sammanräkning blev det inte den dagen. Närmare jul skulle de komma tillbaka, sa inspektorn. Men lös ut vad ni vill ha i bruksbogen, fortsatte han efter en titt på Pers kolsticka. Sen räknar vi av i sammanräkningen. Det blev en hel del handlat den här gången. De få rover de skördat var små maskstunna. All mat var knappt där hemma. Men nu lastade de rovsäckar på sleden tillräckligt så de skulle klara sig till nästa sammanräkning. Råg, saltströmming. Och till och med fet sill kostar de på sig. Torkad långa från Lofoten lastas också på. Och ett krus med brännvin löstes ut liksom lin, garn och ren ull. Sen blev det åtskilliga vänder tills höskorlen också var fylld med hö, istället för det gamla som ruttnat bort på volmarna. Nu följde några goda dagar hemma vid. Erik njöt att få sova ut av alla lukter i huset. De hade julslaktat och nu kokades det skinka och sultor och gjordes korv. Grannar tittade in och provsmakade på ölet och läckerheten. Erik fick driva som han ville. Det var inte mycket som begärdes av honom efter allt kolande under sommar och höst. Självklart skulle han med till bruk vid sammanräkningen. Då skulle han söka upp Kolas och skida hem senare på kvällen. Men till inspektorns kontor ville han först. Hans far hade lovat honom en egen slant i lön. Och den ville han hålla i sin hand så snart som möjligt. Det var många bönder från trakten före dem på kontoret den här förmiddagen. Men till sist blev det deras tur. Inspektorn hade skrivan med sig. Och det räknades och fördes av för både skatt och uttag. Eriks far häpnade över hur lite blev över när allt var klart. Han ville ha allt förklarat för sig. Det knappa överskottet stämde ju inte alls med vad han trodde att han skulle få för kolen. Och när han fick klart för sig vilka priser han fått betala i bruksboden blev han arg. Det tar ju många gånger mer för varorna än jag skulle få om jag sålde samma sak, sa han. Varför ska jag betala mer än alla andra? Det är bara för sånt du själv kunde ha odlat, sa inspektorn. Det får alla bönder göra, eftersom ni har egen jord. Det är lika för alla. Bara bruksfolket får de lägre priserna. Eriks far hade blivit alldeles röd i ansiktet. Men jag har ju kolat åt bruket, sa han. Inspektorn tittade medlidsamt på honom. Hans röst var mycket överseende när han tog till orda. Räkningen stämmer, sa han. Titta själv. Han visade på krumelurerna i boken, men de förstod sig inte Per på. Hans protester hjälpte inte vad han än sa. Inspektorn hade alltid en förklaring till hans. Kokande av harv lämnade Per Persson bruket utan att Erik fått sin dal. Både far och son kändes skillnade och lurade in på bara kroppen när de skildes åt. Med skidorna på hasade Erik fram mot smedlängan där Kolas bodde. Utan att ta av sig skidorna knackade han på med staven och hörde genast steg på andra sidan dörren. Det var Kolas själv som öppnade. Han lyste upp av att se Erik och bad honom stiga in. Men Erik drog sig. Kom ju ut istället, sa han. Det är något jag vill prata med dig om. Snart skidar de båda pojkarna iväg längs med den nyuppförda dammen där vattenhjulet stampade. Erik berättade om besvikelsen hos inspektorn vid sammanräkningen. Kolas verkade inte dugg förvånad. Han nickade bara eftertänksamt. Tysta skidar de vidare bredvid varandra. Den klara höga luften kändes skön i näsborren. Så här gör de för att binda er fastare till bruket, sa Kolas plötsligt. Han börjar berätta om Kristoffer och Anton. Kristoffer är den här Kristoff då från Vallonien. De hade länge, ända sedan de lämnat sin magra gård i Vallonien, närt drömmen att få en egen gård här i Sverige. Men löner på bruket gör de inte rika, sa Kolas. De får aldrig ihop tillräckligt med pengar på kolningen för att köpa en gård. Erik stannade lystet upp och hängde med staven. Hur gör de då? Frågade han. Han kunde inte tänka sig att de klipska bröderna inte såg en utväg efter allt han hört om dem. Kolas mötte Eriks blick och såg granskande på honom innan han svarade. Lovar att inte berätta, inte ens för din far. Erik nickade. Ja, sa han. Kolas tittade omkring. Sen lutade han sig in mot honom och viskade hans öra. De kör till Stockholm. Där säljer de en del av kolet för att få pengar. Till Stockholm? Erik kunde knappt tro det. Huvudstaden var nog avlägset och förnämt. Som bybarnen brukar skoja om. Stenar på gatorna och hur stora som kyrka. Fast inte så mycket så att inspektorn misstänker något, fortsatte Collins. I både Stockholm, Uppsala och Gävle betalar uppköparna en halv gång mer för kolet än vad bruket ger. Och det gör de i rena pengar. Nyheten slog Erik som en knytnäve i magen. I gassande sol, i regn och rus och i kyla hade de slitit hela sommaren och hösten i tron att bruksherren betalade bra, att allt gick rätt till. Men sådana som hans far och han själv var tydligen lätta att lura eftersom de inte kunde läsa och skriva eller räkna. För dem var en daler vad en tunna rå kostade och tre daler kostade en oxe. Nu fick han höra det här. Inspektorn hade lurat dem på mer än priserna i bruksboden genom att låta priser för kol ligga lägre än det i verkligheten var. Tvingade dem också att betala mera skatt än de skulle. Så mycket förstod han utan att kunna läsa och skriva. Inte konstigt att vinsten blev knapp. Var i Stockholm säljer de? Frågade Erik med grötig röst. Collins berättade om en uppköpare. Han hade fått följa med Kristoffer häromsistens. Det var efter den resan han kommit förbi Erik och tittat in. Uppköparen betalade bra och med detsamma. Sen sålde han vidare till faktorier och andra i huvudstaden. Ställer du direkt på torget och ropar ut ditt kol får du nog ännu mer betalt, men sånt är farligare och kan dra ut på tiden. Då är det bättre att återvända hem direkt efter att man lossat lasten så att ingen hinner sakna en. När pojkarna skildes åt var den korta decemberdagen slut, men snön lyste vit i mörkret och Erik kände vägen hem. Tankar surrade i hans huvud. Skulle han berätta allt för pappa? Men han hade ju lovat Collins att hålla tyst. Skulle han rent av kunna ta sig till Gävle, Uppsala eller Stockholm med en fora utan att far märkte något? Nej, det gick inte. Fadern vaktade kolet som sitt hjärteblod och skulle upptäcka om något fattades. Men någon utväg för att få mer förtjänst på kolet och deras tunga arbete måste det finnas. Där hemma satt far och tällde vid härden medan hans mor spann. Pappas bitterhet över den låga ersättningen låg tung över stugan. Men de frågade hur han haft det. Erik berättade om skituren med Collins utan att säga något om den hemliga kolhandeln. Han såg i ögonvrån hur uppmärksam Lisa lyssnade när han berättade och hur röda hennes kinder blev. Bruket försöker fånga in oss. De har oss ett järngrepp, sa Eriks far borta från härden. De vill ha oss beroende och hjälplösa som bibarn. De försöker slå igen en järnport om oss så att vi aldrig ska kunna komma ut igen. All right, då får jag tacka för mig. Så får ni fråga om saker och ting. Men som jag sa förut, om ni vill, kaffe också. Men som jag sa förut, jag är ingen historiker och dåligt minne har jag också. Så, men jag kan kanske hänvisa lite hit och dit. Ja.
På grund av att vi inte hade det tekniska kunnande i Sverige. Vi kunde alltså inte få fram smidbart järn i tillräcklig hög kvalitet. Så att vi kunde utnyttja det. Det var för sprutt helt enkelt. Så Sverige exporterade en råvara. Och vi fick alltså importera den bearbetade varan. Och det var ett väldigt negativt ekonomiskt utfall för landet. Och Gustav Vasa försökte nå en förändring. Men vi kan konstatera att han misslyckas med det. Och det var först en nederländare som hette Willem de Wijk som på 1580-talet fick i uppdrag att utveckla den svenska hanteringen. Som är inledningen till den stora period då som kom att fullföljas med personer som Louis de Geer och Willem de Beij som etablerade sig här i Uppland. Med Dannemora, Malmen till grund då för sin etablering. Invandrarna, vallonerna, kom då ifrån en region som i nutida finns inom Luxemburg, Belgien och Frankrike.
Mycket större och till, man tror jag.
Mm. Ja, och till att börja med då ifrån den franska delen. Det var ungefär 100 individer som Louis de Geer och de Beche värvade till Sverige. Och cirka 65% av dem var skogsarbetare. Och de kom till Sverige för att utveckla den svenska kolningen. Så de förde med sig då en kolningsteknik. Vi hade tidigare då genom inflytande från Tyskland fått en tysk kolmila till Sverige. Och de här franska skogsarbetarna införde den franska kolmilan. Och det är alltså den traditionella Dan Andersson-milan som vi säger. Att vi hade ett stående kolved i den här milan. Och man säger att det gav ett kvalitativt betydligt bättre. Och denna kvalitet var en förutsättning för att lyckas med järnframställningen och få fram ett smidbart stångjärn.
Varför stannar man inte där man var? Lönas inte producera där nere? Eller?
Nej, det var ju på det sättet att det vallonska området hade utsatts för de krigsoroligheter som vi hade i Europa.
Ja, jag tror att kriget och det kom
ja, nästan precis. Då, ja. Så att vi hade en konjunktursvacka. Och i dess förlängning innebar det att industrin där nere var stillastående. Man fick inte fram råvaror till bruken och man fick inte produktionen ut på marknaden från bruken. Och då gällde det då för bruksägare som etablerade i området i Vallonien att finna ersättningsområden. Men då var det speciellt i Sverige som hade förutsättningar, någon form av mognad kan man säga, för att denna industri skulle då få den här effekten. Och ganska snart efter etableringen i Sverige så kunde man ersätta den nederländska vallonska produktionen med motsvarande svensk. Och samtidigt med den svenska stormaktens framväxt så har vi också den ekonomiska utvecklingen som för Sverige till en ekonomisk stormaktsposition i det dåtida Europa. Och när den svenska kungen då bedrev krig i Tyskland så var det en förutsättning att svenska produkter även skulle då hamna på fiendens sida.
Det var lite av ett Boforsproblem då också.
Det kan man nog säga. Det var nog tur att vi inte hade undersökande journalisterna på den tiden. För då skulle man nog kunna bli upprörd. Men det viktiga är ju att tänka sig att de som styrde Sverige, kungen och Axel Oxenstierna, kanslern, rikskanslern vid den här tiden, de var ekonomiska intressenter i detta företag. Så att varenda gång det såldes då en produkt till Sveriges så att säga fiender så klingar det till i även dessa aktörers kistor.
Skapar det inte fiendskap eller avund hos andra svenskar med dessa vallonska samhällen?
När det gäller de här bruken i Uppland så förde vallonerna med sig sin yrkesskicklighet och det gjorde att man bildade enklaver och att vi fick ett avstånd ifrån det gängse svenska samhället som kanske då indirekt förde med sig att bondebefolkningen upplevde den här befolkningen som lite speciell. Vi vet att det fanns motsättningar. Vi har rättegångsmaterial som visar då att vi hade vissa konflikter som berodde just på olika ursprung.
Var det här någon form av massinvandring i modern betydelse?
Nej, det var precis tvärtom. Det här var fråga om en elitinvandring. Och det beror helt enkelt på när DR etablerades i Sverige. Då såg han behovet utav arbetskraft. Så han hade då personer som noterade vad man hade för behov utav för yrken i Sverige. Sen hade han värvare nere i Vallonien som fick gå ut på de vallonska orterna och värva de skickligaste yrkesmännen som vi hade där nere. Och följden är att till Sverige kom de allra skickligaste, de mest efterfrågade. Så vi kan ju inte på något sätt jämföra med sentida massinvandring. Vi fick ungefär 1000 stycken yrkesverksamma till Sverige. Utav dem så återvände cirka 20%. Så 800 yrkesverksamma varit kvar i Sverige med sina familjer. Och de kom att svara för de här initiativen som fick så stor betydelse för Sverige inom järnhanteringen. Men det fascinerande det är att gå lite längre fram i tiden. Varje bruk hade en produktionsnivå som var fastställd av regeringen, kronan som man säger. Och så småningom under 1600-talet så nådde man den här produktionstoppen. Vilket innebar då att samtliga vallonska ungdomar kunde inte få sina yrkestillfällen på bruk. Men man tog med sig sina präster. Och de här prästerna kom då att bli lärare åt vallonernas barn. Och följden är att vi redan då på mitten av 1600-talet har regelrätt undervisning för vallonbarnen på bruken. Och när vi når då en utveckling då inte samtliga vallonungdomar kan få arbete på bruken, så har de med utbildning då som grund möjlighet att etablera sig i det svenska samhället. Och det gör man som skrivare, bokhållare etc. Och det här kommer få en ganska stor betydelse för den här populationens utveckling i Sverige. Jag tror man kan säga att det är en liten elitpopulation som får ett relativt stort inflytande för den svenska samhällsutvecklingen då, borgerlighetens framväxt på 1700-talet. För att man har någonting som är väldigt viktigt idag, det behöver man ju inte betona, men det är alltså utbildning i botten.
Ja, vi har väl många namnkunniga politiker eller ämbetsmän eller förutom naturligtvis kapitalägare som har vallonbakgrund.
Ja, vi hade ju inte för så himla länge sedan då Henry Allard, riksdagens talman, han är ju en vallonättling. Ja. Och Sveriges första statsminister, det var ju namnet till den första De Geer, Louis De Geer. Och jag kan säga att man har behållit inflytande som man etablerade på 1600-talet. Även in i modern tid.
Ja.
På bruken när vallonerna kom hit till Sverige så kom man ju då etablera sig i huvudsak om man var smed och masonspersonal i bruksmiljö. Men det är bara i Uppland som vi har då totala bruksuppsättningar. Annars i Sverige så etableras individer på bruk för att man behövde en speciell färdighet. Men i Uppland så gick man in. Och då hade vi förutsättningar att här hade vi liksom inte hunnit så långt med bruksnäringen. Och då så let Louis De Geer värva nere Vallonien då från olika vallonska bruk. Folk som, om vi ser nu då sammanställt, utgjorde en bruksbefolkning här i Uppland. Och det är därför de här bruken då kallas vallonbruk. För att denna vallonska befolkningen förde med sig sina kulturella attityder som man kunde då behålla in i modern tid.
Det är lite av legend över det här med vallonernas insats i det svenska samhället. Man talar om någon har vallonblod så nämner han det med stolthet. Vad säger du om det som själv har så kallat vallon? Ja,
jag tror att det är någonting som har etablerats just i bruksmiljö eftersom vallonerna kommer att svara för en viktig del utav den svenska järnhanteringsutveckling och då också Sveriges framväxt när det gäller ekonomisk maktposition i det dåtida Europa. Och det var ju en position som man behöll ganska långt fram i tiden. Och därför tror jag att vi har fått den här legenden. För det är viktigt att komma ihåg antalet individer som kom till Sverige. Det var väldigt få och de kan inte ha haft den här betydelsen som vi nu då försöker lägga på deras axlar. Utan tvärtom är det väl att om man har släkttraditioner som innebär att man kommer från bruksmiljö, då har den här perioden så stor betydelse nationellt så att man gärna vill återföra det till vallonerna. Så därför har vi fått en för stark betoning. Och jag vill i det sammanhanget påpeka att innan vallonerna kom, samtidigt med att vallonerna då kommer till Sverige under en kort period, 30 år då mellan 1625 till 55 ungefär, så har vi tyskar verksamma. Och tyskarnas insats får vi inte heller glömma bort. Och
även efter 1400-talet alltså?
Ja. Jajamän, att under 1500-talet så får tyskarna in tysk smide. Och sen så arbetar de tillsammans med vallonerna. Sen får vi inte heller glömma bort Louis De Geers insats i Sverige. Han etablerade sig då som en garant åt Willem de Besche 1617. Han själv då etablerar sig i Uppland 1626 och sen dör han 52. Men under denna period så hinner han lägga under sig en hel del av Sveriges viktigaste industriella bitar. Han har ju då kontroll över Falukoppargruvan som svarar för en viktig del av Europas produktion av koppar och mässing då i dess förlängning. Han har Dannemora gruvor. Han etablerar sig också så att han kan köpa upp stora landegendomar i hela Mellansverige. Och vid sin död då är han ju Sveriges mäktigaste person ur ekonomisk synvinkel. Och på sätt och vis kan man säga att det här är en position som man också då efter hans död har behållit i Sverige.
Efter 1600-talets mitt så sker ingen vallonrekrytering längre. Fast vallonbruken höll sig länge till. De led ett visst avbräck under Karl XII:s ofärdsregim. Under de påföljande rysshärjningarna i Roslagen förstördes flera av dem. Men de byggdes snart upp igen. Under 1800-talet började vallonernas metoder bli gammalmodiga. Och idag är vallonbruken ett minneblott, säger Bernt Dohan. Vi ska titta på ett bruk till, Forsmark, bara 3 kilometer från kärnkraftverket. Här har vi stämt träff med Torbjörn Forsman, byggnadsantikvarie, på bryggan över ett vattendrag som drar rakt igenom bruksområdet. Vi står nu i en typisk vallonmiljö från 1700-talet.
Ja, här i Forsmark så finner vi en bruksherrgård och en kyrka i vardera änden på en lång bruksgata som går genom, som en centralaxel genom bruket. På båda sidor om den här gatan så finner vi bruksfolkets hus i 1,5 plan och i vissa fall i 2 våningar. Tvåvåningshusen, det är de nyaste husen. Andra våningen tillkom vid mitten av 1800-talet.
Men mycket av den vallonska kulturen är väl förstörd?
Ja, i och med de svåra rysshärjningarna som ägde rum här i juli 1719 så finns ju inte så mycket kvar. Det är ett hus, en hammarsmedsbyggning längs Bruksgatan som är skonades från branden 1719. Men annars så brändes ju nästan allt här utom kyrkan och klockargården och ett par sädeslador. Det hade väl en stor negativ betydelse förstås, men även en positiv betydelse.
På vad sätt?
Jo, i och med att bruken förstördes då, inte bara bostäder utan även industrianläggningar, så kunde man bygga upp bruken igen på ett kanske mer modernare sätt, om vi använder det uttrycket. Man kunde modernisera tekniken också i hammarsmedjor. Och man kunde bygga upp samhällen som var mer reglerade. Och det var just under mitten av 1700-talet efter branden som Forsmark fick sin stadsplan eller sin reglerade plan med bruksgata.
Det här var väl ett väldigt självförsörjande samhälle, eller vad säger du, Torbjörn Forsman?
Ja, man var självförsörjande. Man tillverkade ju inte bara föremål i järn, utan man hade ju verkstäder för tillverkning av allt ifrån vagnar till kakelugnar, kan vi säga.
Ja.
Och i Bruksgatan bodde då de anställda, och de hade också en social trygghet. De hade fri läkarvård, de hade pension som kallas för grassal. Man hade skolor redan under sent 1600-tal och framåt. Man hade barnbidrag i form av spannmål. Och sen hade man förstås också möjlighet att ha en ko eller några får i de långa lagårslängor som fanns för bruksarbetare.
Man bör kanske tillägga att de förmåner man fick vid tidig arbetsoförhet inte räckte för att livnära sig. Den strängt patriarkaliska ordningen på vallonbruken kunde innebära husbondevälde och regelrätt förtryck. Särskilt demokratiskt var inte heller detta samhälle. Alla hade sin bestämda plats i den sociala hierarkin, och platserna i brukskyrkan var strikt uppdelade efter rang. Intressantast var nog den höga utbildningsnivån som vi nyss fick höra talas om. Här i Forsmark har vi alltså en intakt bruksmiljö. Men vad återstår i övrigt av det vallonska, Bernt Dohan?
Det som vi har kvar i det svenska samhället, det är de yrkestermer som man då etablerade. Och det var yrkestermer som då svenskarna tog till sig.
Till exempel.
Exempelvis så jobbar man ju skift dygnet runt på bruken. Och när man hade friskift då så låg man i labb, som man sa. Det är typiskt sån term.
I labb?
I labbet.
Labbet.
Det är alltså ett uttryck för det ställe, det utrymme som man då sov i och var under friskiftet så att säga, när man inte jobbar i smedjan. Och sen har vi turnej, det är också ett sånt uttryck. Så att man fortfarande i svensk verkstadsindustri kan återfinna de här uttrycken.
Men sen för mig är det helt nya, men det används alls inom
Ja, det används faktiskt på våra traditionella svenska bruksorter också.
Mm.
Sen så har vi kulturella attityder. Vi hade folkmusik. Ja. Vi hade danser. Vi hade ett öl som man förde in.
Ja.
Och det som vi här i Uppland tycker speciellt skojigt är den tradition man har i Gimo. Då man på Knutstan efter varje nyår då har en maskerad, en så kallad masomaskerad, där man bygger figurer utav papp. Och sen är det alltså som traditionell karneval efter Bruksgatan i Gimo.
Ja, så här lyriskt skildras Knutsmässokarnevalen i Gimo av den pensionerade läraren Evert Mattsson. Det här är en inspelning från Utbildningsradions amatörradioprojekt där städes.
Vid halv åtta tiden, en knutmass och kväll. Det är Bruksgatan i Gimo. Allt är på hotellet upp till hammaren fyllt. Jag måste nästan säga överfyllt med knutgubbar. Maskerade personer, utklädda figurer av alla dess lag. Man hör det där stojet. Hästyran, ja det är en upplevelse som man aldrig kan sluta upp att tjusas av. Det är någonting syländskt. Det är helt enkelt någonting overkligt. Någonting fantastiskt. Att däribland snön och isen och de kalla vindarna möta denna karnevalyran. Som man inte tror, som man sällan och aldrig förekommer på våra breddgrader. Man tror sig vara förflyttade till Latinamerika eller till Sydeuropa.
Vallonättlingar besöker gärna det land de kommer ifrån. Nils Hjort är en av dem som följde med en gruppresa dit. Han har varit socialdemokratisk riksdagsman och bär som en del vallonavkomlingar ett försvenskat namn.
Ja, vi gjorde ju den här resan i oktober förra året och det var ju väldigt spännande att se då just de trakterna där våra förfäder har kommit ifrån en gång, och det var ju väldigt intressant att se då framförallt efter Ortedalen mellan Liège och Namur, de här gruvbyarna och små bruksorterna här med den miljö som fanns där, bebyggelse och natur. Och det var väldigt spännande att se då trakterna där. De kommer från på 1600-talet.
Var det likt här på något sätt?
Ja, delvis tyckte jag då det här lite små höjderna och dalgångarna här. Så påminner lite grann om Sverige.
Och även de gruvor eller bruk som fanns där?
Ja, nu fanns inte några rester kvar och själva gruvbrytning och bruksdriften. Utan det var mera bebyggelsen vi såg då. De här trånga, smala gatorna och kyrkorna och det där.
Så var det lite igenkännande, eller?
Ja, på sitt sätt så var det väl det. Och vi då som jobbar här och tar emot turister i Österbybruk och Dannemora så gav vi oss en fin bakgrund där till att skildra just den här utvecklingen under århundraden på de här platserna.